Jaha, tema bön var idag. Och idag blir det flera texter i predikan. De är liksom inbakade i predikan kan man säga. Rent allmänt kan man väl säga om texter som vi läser att de kan kännas nästan för teoretiska, svåra att greppa, nästan lite verklighetsfrämmande ibland och obegripliga. Och så finns det texter som man hajar till inför, som verkligen hjälper oss mitt in i vardagen. Så är det med dagens texter och vi ska strax kolla dem. Först, hur hör Gud bön? Vad är bönesvar för något? Blir det en efterkonstruktion för oss om det blir annorlunda än vad vi bett om eller tänkt oss? Eller är det kontakten med Gud som det handlar om? Som är det viktigaste. Att bönesvaret ibland kan bli sekundärt. Lönar det sig att tjata på Gud? Det står ju redan att han vet vad vi behöver redan innan vi har bett. Och jag tänker på den kärve grekiskläraren på Lidingö, teologiska seminariet. Han sa helt rått till oss studenter angående språkets komplexitet och så. Här hjälper det inte att be, här är det bara att plugga. Det finns inget annat. Så något språkunder i pingstens anda kunde vi ju inte räkna med, utan det gällde att plugga varje ledig stund. Det fanns de som hade verbböjningar på toalettdörren på insidan. Ingen tid fick gå förlorad om vi skulle lära oss det här. Ja, hur är det med bön? Det är ju så centralt i den kristna tron. Om vi bara för några sekunder skulle göra en kort paus och fundera. Tänka bort bönen. Har vi tänkt bort bönen nu? Det är faktiskt inte så lätt, skulle jag vilja påstå. Det är kanske först när vi på något sätt har börjat att tänka bort och inte lever i det som vi verkligen förstår hur mycket bön det finns i vårt liv. Kommunikationen med Gud, det blir en livshållning. Bönen blir ett samtal med Gud, egentligen utan början och egentligen också utan något slut. Jag tror det är det som Paulus menar när han skriver be ständigt. I den gamla översättningen stod det bedjen oavlåtligen. Det är ju tur att vi har fått en annan översättning, eller hur? Men Bibelns kortaste vers har blivit ännu kortare, 7 bokstäver kortare, med B ständigt. En av dagens texter, det är en liknelse där Gud redan har gett oss i någonting som vi får ta med. Annars är det ju så med liknelserna som Jesus ger, de kommer kanske poängen på slutet. Här är det också en poäng i början. Det är konkret och det är tydligt och det är spot on skulle man kunna säga. Och jag skulle också vilja säga så här när det gäller den här texten. Man ser ju huvudpersonerna framför sig. Det är så pass tydligt. Och jag tror att Jesus hade en formtopp här när han berättade den här, en formtopp på undervisningens område. Då ska vi läsa om från Lukas 18. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den här änkan är, så ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Ja, vi skulle väl kunna säga att den här domaren har hamnat på helt fel plats i livet. Ingen empati, ingen känsla för sina medmänniskor. Hade han några vänner, tro? Jag skulle tro att det var rätt tunnsått på den fronten. Lite korrumperad kan man nog anta att han var. Och okänslig. Han var nog en sån där idealfigur för AI, tror jag. Eller var det här hans sätt att sköta sitt jobb på? Fokuserade han enbart på situationerna och lät aldrig känslorna distrahera honom vid hans verksamhetsutövning? Kanske det är så att vi hittar samma människotyper på olika nivåer i vårt samhälle idag. Vem vet? Domaren är ju ingen bild av Gud. Det förstår vi ju. Anledningen till att Jesus använder den här domaren överhuvudtaget, det är väl att kvinnan kan hantera honom och alla hinder som låg mellan honom och rättvisan då. Hur mycket mer vill då Gud som är god hjälpa oss? Poängen: kvinnans heliga envishet. Hon använde det enda medlet hon hade, och hade det ganska mycket också, envisheten. Hon varken kunde eller ville muta domaren. Andra hade ju säkert också tillgångar, väldigt mycket mer tillgångar än den här kvinnan hade, och de kunde ju med framgång kanske muta honom. Men domaren, som varken fruktade Gud eller brydde sig om sina människor, han kom till slut till ett avgörande: jag vet hur jag ska göra. Och det blev till slut hans eget stora ego och bekvämlighet som fällde avgörandet. Hon fick som hon ville. Hon kan inte ränna här dagligen och störa. Skönt att eländet är över. Men för oss så kvarstår ju frågan: hur mycket kan jag tjata och köpslå med Gud? Det står ju också i Bibeln så här: om vi ber om något som sammanfaller med Guds vilja, så hör han oss. En annan gammaltestamentlig text är ju ett lysande exempel på det här med att köpslå med Gud. Kolla in Abraham i den här texten som jag strax ska läsa, och hans taktik. Han skulle ju alltså försöka få så många rättfärdiga människor som möjligt i staden Sodom. Och han hade en taktik. Han började först med att sänka 5 personer. Sen fick han ta till 10 personer för att komma ner till en acceptabel nivå där det kanske fanns rättfärdiga. Lyssna här. Herren sa till Abraham: om jag finner 50 rättfärdiga i Sodom, ska jag för deras skull skona hela staden. Abraham fortsatte: jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Kanske fattas det 5 för att det ska bli 50 rättfärdiga. Ska du då få göra hela staden för dessa 5 människors skull? Herren svarade, om jag finner 45 ska jag inte förgöra den. Ännu en gång tog Abraham till orda. Kanske finns det 40. Herren sa, då ska jag inte göra det för de 40 skull. Abraham sa, bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns det 30. Herren svarade, om jag finner 30 ska jag inte göra det. Då sa Abraham, jag dristar mig till att tala till det, Herre, kanske finns det 20. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för de 20:s skull. Abraham fortsatte, bli inte vred, Herre, om jag talar till dig en sista gång, men kanske finns det 10. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för de 10:s skull. Den här texten får stå helt för sig själv. Många säger så här, jag ber alldeles för lite. Och kanske kan det ibland vara så. Men har vi då räknat med det som pågår nästan omedvetet hos oss? Min tes är att vi ber mycket, mycket mer än vad vi tror. Och det kan vara en bra utgångspunkt för att fundera vidare omkring bönen. För den som vill ha bönen lite mer organiserat skulle jag vilja föreslå 5-2-metoden. Ja, det är ju en bantningsmetod egentligen. Men den kan med fördel föras över på det här som rör tron och bön. Måndag till och med fredag så kan jag be mer riktat för det som är viktigt för mig och mina medmänniskor och företeelser runt om i samhället. Morgon, middag eller kväll spelar ju ingen större roll. Och gör gärna en lista. Lördag och söndag handlar det om att lyssna på om Gud har något att säga just mig och oss. Alltså rätta mig om jag har för mycket fel. Men det är lätt att plocka fram det ena efter det andra och rada upp det. Gud, jag behöver få sagt det här också. Och det och det och det. Och det är nästan så att man inte hinner att andas emellan. Men lördag och söndag skulle kunna vara lyssnandets dagar. Att lyssna, det är verkligen underskattat idag. Och det kanske är lite ovant att bara lyssna. Men det blir snart en omistlig del av livet. Att bara slappna av och finnas till i Guds närhet, det är ju kravlöst och fantastiskt fruktbart. Jag tror att jag aldrig har fått så mycket sagt som när jag lyssnade till Guds röst. Det förlöste så mycket. Det är en rastplats i livet där vi hittar ny kraft och ork att ta oss vidare på livets väg. Tror vi att det var vanligare förr att Gud talade konkret till oss människor? Jag tror faktiskt inte det. Kanalerna finns och de är öppna. Och vi behöver egentligen bara kalibrera in oss på lyssning. Det skulle vara intressant att veta hur många som regelbundet lyssnade på 10 topp på 60-talet. Och Sommartoppen, det var några stycken, ja. Där kalibrerade man sina knappar när man röstade på en låt. Och då knattrade det ungefär i 10 sekunder. Och då var allting kalibrerat och då kunde man börja rösta sen. Och jag tror att det på samma sätt skulle det kunna funka med oss. Att vi kalibrerar in oss på den våglängden som alltid är öppen. Och jag tror att det var det som hände med Paulus när han var på väg till Damaskus. Jesus visade sig i ett ljussken och han blev blind och han hade ingen matlust på 3 dagar. Men så hände det något annat dramatiskt inom honom också. Han låg där och han funderade. Han lyssnade och han bad. Och så kommunicerade Herren med en annan lärjunge och som kom och bad för Paulus. Och då hände det stora grejer. Paulus fick göra den här omvändelsens usväng och blev en som ju fick föra hur många människor som helst till tro. Alla som hamnar i en sån situation som Paulus kanske inte gör det som Paulus sen gjorde. Jag vill ha min giftas farbror med här som ett exempel. Han var ute på isfiske i Stigfjorden mellan Orust och Körn. Han var en mycket erfaren man, han hade fiskat mycket. Men kombinationen av strömmar och lite annat, kanske hans kroppshydda, vad vet jag, gjorde att han hamnade i en vak. Och han tänkte, nu dör jag. Och han tog sig upp för att sedan hamna i en vak till. Och så höll han på. Han var helt utmattad. 7 gånger fick han ta sig upp ur vaken. Och han talade om för mig att då bad jag till Gud. Det hade jag inte gjort förut någon gång. Och han delade med Gud. Det är ju både vanligt och förståeligt i en sån situation, eller hur? Men han tog sig upp och blev räddad. Från vak och så räddad. Man kanske skulle kunna säga att han gav uttrycket vaka och bed ett ansikte. För det hade han ju verkligen varit med om. Men sen blev det väl inget synligt bevis i hans liv att han hade blivit räddad. Och det här som han delade med Gud, det vet vi ju inte vad det var egentligen. Men hur skulle vi kunna döma honom för att det inte hände något synligt i hans liv? Dela med Gud. Om du hjälper mig med det här, Herre, så ska jag. Om du hjälper mig med det här, Herre, som jag är så rädd för och fruktar, så ska jag inte göra så. Visst kan vi känna igen det. Och här finns det en gammal bok. Jag vet inte om det är någon som har det. Adrian Plass, Hemliga heliga dagbok. Den är lite speciell, den här. Men när det gällde om bönesvar och sånt, så skriver han fredagen den 20 december. Det handlade alltså om han ville inte sticka ut med sina kamrater och sjunga Christmas carols. Han avskydde det. Och han bad om ett tecken. Om en dvärg i japansk amiralsuniform ringde på dörren precis 9:04, så skulle jag veta att Gud ville att jag skulle sjunga carols. 9:05. Ett under. Det kom ingen. Så var det med det. Och visst kan vi fundera rätt mycket och fråga Gud om saker och ting. Om livet, om världen. Det är mycket som jag inte förstår. Och ju äldre jag blir, desto mer förstår jag inte av saker och ting, tror jag. Det var ju någon som sa så här, som vi hade i våra konfa-material. Gud är större än ditt förstånd, det begriper du väl? Ja, gör vi det? Ja, kanske. Men det är kanske så att livserfarenheten är det som gör att kan ersätta lite grann av det där att vi kanske inte känner att vi behärskar allting längre. Och det kan vara befriande att ställa de här frågorna till Gud direkt till vårt ursprung för vår tro. Och till sist, i boken Barn skriver till Gud, så skriver Pernilla en viktig fråga som hon vill ha svar på. Hur fick du reda på att du var Gud? Är det någon som har funderat på det förut? Hur fick du reda på att du var Gud? Det är ju en väldigt djup fråga, mycket djupare än man kanske tänker på vid första påhörandet. Jag tror att vi kan fortsätta att ställa frågor till Gud, även när vi blir äldre. Vi får inte heller glömma att tacka för saker och ting som kanske inte är helt uppenbart, men som ändå finns där och som är värt att tacka för. Till sist så ska vi be den här bönen som Herren har lärt oss att be. Och ibland så kan jag tycka att vi läser eller ber den alldeles för fort. Jag tänkte att vi skulle be den eftertänksamt idag, som slutet på predikan. Och då försöker jag hålla den takten då, så att vi får följa med. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.